ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och välkommen till Amerikabrevet. Det är jag som är Fanny Reutersvärd och det här är en podcast om hur det är att bo i New York. I varje avsnitt så träffar jag en ny spännande gäst som berättar om sin erfarenhet av den här staden och delar med sig av karriärstips och även lite turisttips på kaféer, barer och restauranger och ställen att besöka. I detta avsnitt så träffar jag en tjej som heter Kronja Hultin. Hon är managing director på Whisper Group och en riktig cool och häftig leaderboss skulle jag vilja säga. Hon sitter på ett ställe som heter Spring Place och i konferensrummet där vi håller till när vi spelar in den här podcasten så ekar det lite. Så jag hoppas att ni har överseende med detta. Och ja, jag låter Kronja presentera sig själv helt enkelt. Välkomna! Idag sitter jag här med Kronja Hultin som är Managing Director på Whisper Group i Nordamerika. Stämmer det?
Det stämmer.
Ja, det är jättekul att vara här med dig idag tycker jag. Jag följer dig lite på Instagram och där så har jag sett små delar av ditt liv. Och det känns ju som att du lever liksom ett så härligt New York-liv liksom med allt vad det innebär. Och samtidigt så är du ju superboss, chef på företaget här och ung svensk tjej. Men du kan väl ta det från början och berätta hur du kom hit liksom, till USA?
Absolut. Jag kom till USA och New York för första gången för ungefär nästan 6 år sedan. Och då höll jag på och jag pluggade en kandidatexamen och min sista termin sökte in till en State University of New York uppe i New Paltz. Jag vet inte om du känner till det, men det är verkligen en liten stad. Ungefär 2 timmar ovanför New York, Manhattan. Och det var ett program där jag skulle plugga i 2 månader och sen göra 2 månader praktik på Manhattan.
Okej, och du hittade den här skolan liksom genom att googla eller gick du på någon så här svensk skola som hade något utbytesprogram?
Jag pluggade i Sundsvall på information- och PR-programmet och där var det valbara kurser för sista terminen. Och då var det egentligen min bästa tjejkompis som hittade det här programmet via Study Abroad.
Okay.
Och hon blev jättepeppad på den idén och på New York-äventyret och lyckades få med mig i hennes förtjusning. Så vi sökte båda två in till det programmet och båda två kom in. Inför att man skulle komma in på det här programmet så var man tvungen att ange vilka praktikplatser man skulle vilja ha. Och då hade jag redan kollat upp Whisper Group. Dels att Whisper Group hade ett kontor i Stockholm och New York, men också att de jobbade med sociala medier, att det var väldigt datadrivet. Och det var många av de grejer som jag attraherades av. Så jag började plugga där och sen så sökte jag in då en praktik på Whisper Group och så fick jag den. Och sen jobbade jag säkert dygnet runt i en månad, tog min praktik på allra största allvar. Det var superkul. Och efter en månad ungefär så anställde de mig och förlängde mitt visum. Så då spenderade jag mitt första år i New York.
Gud, vilken härlig grej som jackpot på en gång.
Verkligen. Och då jag började som praktikant och sen blev jag någon form av kontorsassistent och junioranalytiker. Och sen ganska snart därefter, 2-3 månader, så blev jag projektledare och fick min första kund. Och sen efter det så blev jag account manager.
Okej, så det gick ju väldigt snabbt allting.
Det gick jättesnabbt och Det var väl en kombination av att jag verkligen gav allt jag hade på jobbet, men också hade en väldigt lyhörd chef som var villig att möta det och ge nya utmaningar väldigt tidigt i karriären. Och sen efter ett år så åkte jag hem för att förnya mitt visum, och så fastnade jag lite i Stockholm och vi började bygga upp Stockholmkontoret istället. Så det var inte förrän 3 år senare som jag flyttade tillbaka till New York. Och den gången flyttade jag tillbaka för att bli USA-chef och ta över kontoret.
Okej, kometkarriär. Vad är Whisper Group? Vad gör ni för någonting?
Whisper Group är ett digitalt analysbolag. Vilket innebär att vi hjälper företag och varumärken att hålla koll på deras konsumenter och deras varumärke och beteenden online. Så vi jobbar med big data, vi jobbar med olika verktyg och softwares, med AI och machine learning. Och så kombinerar vi det med mänskliga analytiker för att omvandla datan till insikter och berätta för företag hur de kan använda de här konsumentinsikterna för att informera beslut i princip.
Det är jättehäftigt. Hur är det att vara liksom chef i New York?
Det är superkul. det är härligt. Det är utmanande och lärorikt och samtidigt jättekul. Det som har varit så spännande för mig har varit att nu när jag flyttar tillbaka till New York så har varit väldigt mycket fokus på att bygga upp vår kundbas och växa våra team. Så just nu så bygger vi upp det team som vi vill jobba med. Och det är otroligt häftigt att få vara med i folks början av en karriär och skapa en ny kultur och se till att man jobbar med människor som man trivs med, som man inspireras av och som man vill omge sig av varje dag.
Nu får du vara den chefen som är så här lyhörd och lyfter folk. Och
precis,
så där.
Precis.
Det måste ju vara bra att då kommer du ihåg hur det var för dig, för det har inte gått så många år.
Exakt, nu är det upp till bevis.
Ja. Men vad är det liksom största utmaningen som du har mött hittills?
Jag skulle säga att det är jättemycket olika utmaningar. Största utmaningen när jag flyttade hit för 2 år sedan var ju att New York-marknaden var ju väldigt ny för mig. Även om jag hade gjort mitt första år här så hade jag absolut ingen erfarenhet av att driva bolag i New York. Och jag hade inte heller ett befintligt nätverk som man kunde använda sig av. Och jag hade inte full förståelse för hur New York-marknaden funkar eller den amerikanska kulturen. Så allting var väldigt nytt. Och att lära sig det, att anpassa sig efter det, men att också bli framgångsrik i det har ju varit en stor utmaning.
Mm. Det känns som att här är det liksom nätverk A och O för att ta sig fram. Och det är väl säkert samma sak i Stockholm också, eller i Sverige och i andra länder för den delen. Men det känns som att folk är ganska bjussiga här ändå och delar med sig av sin tid och sådär. Tycker du också det?
Absolut. Alltså jag håller helt med om att nätverk är superviktigt i New York. Det är jättetydligt att det är människor och relationer som fattar beslut. Och det gör man mycket baserat på det nätverk man har.
Mm.
Det är jätteviktigt att vårda de relationer man har och att göra ett gott intryck på de människor som man träffar.
Ja.
Eftersom det är så viktigt med nätverk i New York så känns det som att många har förstått det ganska tidigt. Och därför ser man så otroligt öppen till att träffa nya människor. Mm. Man vet liksom aldrig när man kommer träffa en person som kommer ha en stor inverkan på ens karriär eller ens liv här. Både på ett privat och ett professionellt plan.
Mm.
Och därför ser man väldigt öppen och man är väldigt nyfiken på att träffa människor. Sen så är det väldigt många otroligt inspirerande och drivna och duktiga människor som jag träffar i min vardag. Så det är också från ett eget perspektiv väldigt spännande och väldigt lärorikt att bygga sitt nätverk här.
Ja, det är någonting som man får lära sig, känner jag. För jag upplever inte mig själv som en sån nätverksperson på det sättet. Alltså jag har liksom aldrig tyckt att det var kul att mingla och sådär. Men sen jag flyttade hit, och speciellt sen så sista året, så känner jag att jag bara har lossnat. Liksom.
Mm.
Det är rätt kul. Liksom. Man träffar så många spännande personer. Men där vi sitter nu, kan inte du berätta lite om det? För det är en väldigt häftig lokal. Vi sitter på ditt jobb, eller den är hyr liksom en plats.
Mm.
Det känns som nätverkshubben nummer 1.
Ja, det är fantastiska lokaler. Vi sitter och jobbar från ett ställe som heter Spring Place. Det är en underdel av paraplyföretaget. Paraplyföretaget, säger man så?
Ja, men det kan man nog säga. Liksom ett
ägarföretag.
Typ.
Precis, huvudbolaget är Spring Studios. Som är en byrå och som är ett i de här lokalerna med massa fotostudios och stora eventlokaler. Och Spring Place är en del av det.
Mm.
Så det är ett öppet kontorslandskap på 2 våningar. Och så är det en restaurang och en bar och en rooftop. Och det sitter alla möjliga spännande människor här som driver egna företag. Och ja, det är väldigt tjusigt också.
Det är väldigt tjusigt.
Ja.
Man får väldigt sån här Manhattan fashion vibe.
Man blir väldigt inspirerad till att liksom,
ja,
komma in här och kanske knäppa översta knappen på skjortan.
Ja, verkligen. Men så här, vi gick förbi ju någon så här showroom med typ massa pälsar på vägen till det här konferensrummet som vi sitter i nu. Det känns ju väldigt så här, man har nära till många härliga grejer.
Mm, det är mycket modemänniskor, det är mycket konst och mycket entreprenörer av olika slag.
Ja, men om vi hoppar tillbaka till det vi pratade om där, för, med nätverk och så. Liksom, när man är ny i en stad, så här, hur börjar man då? Jag menar, jag gick typ till Svenska kyrkan, men det är liksom inte det hetaste så här, nätverksstället. Va?
Nej, men det har jag också gjort. Jag tror att alla har gått igenom Svenska kyrkan, Handelskammaren, olika typer av event som öppnas som man kan gå på. Jag tror att för mig så handlar det bara om att försöka höra av sig till så många människor som möjligt som man känner har en inom ens industri och som har en liknande bakgrund eller liknande, verkar jobba inom samma bransch. Och att verkligen vårda de relationer som man bygger då och upprätthålla kontakten med de personer man träffar. Så otroligt mycket middagar, otroligt mycket event och mingel, otroligt mycket kaffe och frukost och te, luncher. Och sen också så många av de personer som jag träffade, som jag kände att jag klickade med eller fick ett väldigt härligt utbyte ifrån, bad jag också om en introduktion till nästa person.
Det är smart.
Som de tyckte jag skulle träffa. Ja, så det blir lite sådär dominoeffekten av att träffa en person som leder till nästa, som leder till nästa och så vidare.
Ja, ja, det är jättebra tips. Men och hur är det liksom att vara, det låter lite så här klyschigt nu, men alltså ung tjej i den här branschen och i en sån så här hög position som du har. Har du någon gång så här märkt att folk kanske blir så förvånade att du är du?
Ja, absolut. Alltså New York är ju väldigt hierarkiskt och det läggs mycket värde i att vara senior och ha mycket erfarenhet. Framförallt på större traditionella bolag. Nu jobbar jag på Spring Place och är omgiven av många av mina närmsta vänner som driver egna bolag och som är i samma ålder som mig. Som också håller på att bygga någonting och de är jätteduktiga allihopa. Så då i vardagen så märker jag inte av det. Men sen så finns det ju de träffar där man träffar lite mer traditionella bolag där beslutsfattarna är kanske dubbelt så gamla som jag är. Och som absolut lyfter på ögonbrynen. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om hur bekväm och hur självsäker man själv är i sin egen roll. Nu har jag ändå varit på den här positionen och varit i New York i 2 år. Och nu börjar jag känna liksom att jag är så pass säker på att jag vet vad jag gör. Jag litar på min expertis. Om jag inte låter det vara ett problem så inbillar jag mig att det inte kommer att vara det.
Ja, det är en bra ord, höll jag på att säga. Men att vara, liksom, vara självsäker i sitt eget skinn. Liksom. Men det är rätt svårt. Så det tar ju en stund innan man hamnar där.
Absolut.
Man får jobba på det.
Absolut. Det tror jag är någonting som man måste, tills det är genuint så får man nästan fake it till you make it när det kommer till självförtroende. För man måste vara lite modig och självsäker för att röra sig framåt i den här staden. För man är omgiven av personer som har sån otrolig pondus.
Och vassa armbågar.
Och man får stå med båda fötterna på jorden och liksom kolla rakt.
Men
att handskas med det.
Ja. Och tycker du någon gång att det har varit så här svårt att vara svensk också? Att man liksom kommer in och kanske så här bryter lite på engelska eller liksom har andra referensramar och kanske inte hänger med ibland? Eller?
Ja, det finns ju både för- och nackdelar. Det finns ju en charm med att man är svensk eller att man har en annan typ av kultur. Och det är enkelt att skylla på att man är svensk om man tappar bort orden eller inte vet exakt hur man ska uttrycka sig. Det finns också väldigt mycket positivt förknippat med att vara svensk. Vi har mycket startups och innovativa bolag som kommer från Sverige som det har gått väldigt bra för. Därför så känns det som att säger man att man är ett svenskt bolag eller att man är svensk så finns det en positiv förvåning snarare än någonting annat.
Mm.
Men sen finns det jättemånga möten där de har, du vet, i small talket när man börjar liksom prata och snicksnacka lite om allt ifrån varifrån de är och vilka skolor deras barn går i och olika event och sådär, så kan jag känna att jag är helt clueless i i vissa referenser eller vissa delar som är självklart i deras kultur, men som för mig är liksom helt... Jag har jättesvårt att hänga med i vissa av det snacket, men det är någonting man blir bättre på också. Jag känner att det är en enorm skillnad på mig nu i min småsnackskompetens i när jag precis kom hit.
Ja, men då gillar ju att så här kallprata, eller liksom det här att fylla ut tystnaden med bara små snack liksom. Mm,
verkligen.
Det är en konst.
Ja, det är någonting man verkligen lär sig efter att ha kommit hit. Alltså precis som du säger, jag var inte alls bekväm med hur personlig man ska vara i möten.
Nej.
Hur mycket det handlar om relationen mellan mig och personen jag träffar, snarare om än vad vårt företag har att erbjuda och vad deras bolag behöver. 50% av mötet skulle jag säga handlar om att bygga relationen. Och då handlar det jättemycket om att man ska connecta på ett personligt plan, att man ska ha det trevligt och kunna liksom ha ett bra surr snarare än business.
Okej, okay. Jag tänkte nästan att det ändå skulle vara lite tvärtom, att de är liksom så här väldigt professional liksom, i möten och sådär. Men det är superintressant att det inte är så alltid.
Nej, men det handlar väldigt mycket om liksom stämningen i rummet. Och sen så finns det, alltså det finns undantag. Jag var på ett möte förra veckan och han var stenhård. Det var en zero small talk. Det var verkligen direkt i business och det var ett förhör. Jag började liksom kallsvettas i mötet, för jag kände så här att nu måste jag låta riktigt smart. Men så finns andra möten som det handlar jättemycket om att det ska vara trevligt och härligt. Och sen så självklart pratar man business också. Men man är väldigt mån om att man ska jobba med människor som det ändå är härligt att jobba med.
Ja, men det känns ändå vettigt när man jobbar så mycket som man gör här. Liksom. Långa dagar och kvällsjobb och allt vad det nu är.
Absolut.
Jag känner för mig, så det trasslar till sig redan i början när jag ska presentera mig, eftersom mitt namn är så här Fanny Reuterswärd, och på engelska så blir det alltid så här Fanny Reuterswärd. Det blir bara grötigt i min mun. Ingen förstår någonting, inte ens jag själv liksom.
Nej. Jag menar, precis, jag menar, Kronja är inte helt enkelt eller.
Nej.
Jag tror jag aldrig har sagt mitt namn utan att få en följdfråga.
Ja, nej, precis, bara vad betyder det? Vad kommer det ifrån?
Eller bara, vad sa du?
Ett frågetecken bara. Ja. Men vad kommer ifrån? Har du någon story bakom ditt namn? Eller?
Det är en så dålig story. Jag har verkligen tänkt att jag ska hitta på lite olika varianter för att det ska bli mer spännande att presentera mig. Men ja, det är inte så intressant. Jag är döpt efter min farmor. Hon bodde i Luleå. Och jag har faktiskt aldrig frågat, eller jag hann inte fråga henne. Och jag har inte fått någon bra besked på varifrån namnet kommer, utöver att jag är döpt efter henne. Men jag kollade upp det och det är väl ungefär 5 svenskar i Sverige som heter Kronja. Min teori är att det är lite ryskt eller kroatiskt eller liksom Kronja.
Aha, okej.
Okay. Jag vet inte.
Ja, jag har inte heller några bra explanation till mitt namn. Det är bara vad det är liksom. Men jag har funderat på att byta. Jag lade till så här typ... Jag pluggade här när jag var yngre och då lade jag till Anna som mellannamn. Jag tänkte jag skulle ha ett namn att byta till. Men nu i efterhand, jag bara, men alltså Anna, kunde jag liksom inte hitta på någonting roligare?
Exakt samma sak. Jag heter Emma i mellannamn. Jag ville byta när jag var yngre till Emma. Men jag brukar använda Emma när jag bokar saker.
Ja, det är bra. För det är lätt att säga över telefon så här. Det kan liksom inte bli fel.
Exakt, och man sparar några sekunder varje gång på att liksom inte behöva stava ut det eller liksom upprepa vad man sa. Så jag tänker att i sammanslaget så har jag sparat några minuter av mitt liv att boka alla reservationer i Emma.
Ja, och när man beställer på Starbucks.
Exakt.
Det är faktiskt jättekul.
Fast det är ganska spännande också när man beställer på Starbucks och så skriver de om någonting helt annorlunda.
Ja, men det har ju hänt ganska många gånger.
Ja.
Har du några fler såna här karriärstips om man kommer hit och vill liksom börja jobba? Jag tänker på hur man ska kanske skriva sitt CV eller hur man ska gå tillväga, lite så här generella.
Oh, wow. Skriva CV är jag nog absolut inte rätt person att ge råd kring. Vi hade en sån här businesskurs när jag pluggade upstate i New York. Och då fick jag lära mig att ett amerikanskt CV är ju väldigt annorlunda från ett svenskt. Du ska absolut inte ha med någon bild och ingen liksom personlig information i form av kön och ålder och så vidare. Och du ska hålla det till en sida och det ska vara väldigt relevant och to the point. Enkla saker som att så här, skicka aldrig över ditt CV i liksom Google Doc eller i Word, utan allt i PDF. Håll dig liksom kortfattad men konkret. Börja alltid med din arbetserfarenhet istället för skolor. Det bryr man sig inte om lika mycket. Och sen tror jag att det är snarare än CV:t. CV:t är väl lite för att se liksom vilken typ av erfarenhet du gör. Men då är det nog bättre att verkligen försöka komma i kontakt med personen som du vill träffa på ett mycket mer kreativt sätt än att skicka över i en normal ansökningsprocess. Jag hade försökt ta ett kaffe med personer man vet håller rekryteringen eller någon vd på bolaget eller någon annan som jobbar där och sen försöka klättra upp i organisationen inifrån än snarare än att bli en i mängden i en ansökningsprocess.
Ja, precis. Ja, det är väl sant i och för sig. Det känns ju verkligen som att det här är också så många som söker varje tjänst så att man är ju verkligen i tuff konkurrens liksom. Och jag tycker också att det är lättare att presentera sig själv när man ses över en kaffe liksom, när man ses personligen än så här, över mejl eller telefon, vilket är ju också jättesvårt.
Precis, och speciellt om man är tidigt i sin karriär så har man kanske inte ett jätteimponerande CV i form av att man har många års relevant erfarenhet, utan då handlar det jättemycket om personlighet och kemi mellan bolaget och cheferna och hur du är. Och då är det jätteviktigt att man ses, eller att man visar den personligheten, visar den energin och viljan, och att man målar upp vilka drömmar man har, vilka mål man har, så att man visar på hög ambition även om man inte har så många år bakom sig.
Ja, precis. Men hur är det med så här jämställdhet och sådär också? För det är väl någonting som jag upplever att så här, i Sverige så är vi ganska bra på det, men här kanske inte lika mycket. Har du några så här funderingar kring det? Om det liksom... Känns det jämställt här? Arbetsklimatet?
Nej, jag vet inte om jag skulle beskriva det som jämställt. Jag tror att vi har alldeles för långt kvar innan New York och USA beskrivs som ett jämställt land. Däremot så händer det ju väldigt mycket just nu. Det är väldigt spännande att se vad som kommer att hända de kommande åren. Det känns ju som att det sker ett skifte i hur vi pratar om jämställdhet, och du bara tittar på MeToo och allting som händer med transparens kring ens erfarenheter som kvinna.
Ja.
Sen omger jag mig av så otroligt mycket starka tjejer.
Ja.
Jag är med i jättemånga kvinnliga nätverk och jag har jättemånga av mina bästa tjejkompisar som driver bolag. Så jag har inte personligen så mycket negativ erfarenhet av det, men jag får ju väldigt mycket information om hur det ser ut på de här större bolagen och i kulturen här överhuvudtaget. Och då tror jag att vi är jättelångt kvar innan vi kan kalla det för ett jämställt samhälle.
Ja, verkligen. Det är läbbigt. Men det är ju bra också, precis som du säger, att omge sig med andra tjejer. För då blir man ju stark i det. Liksom.
Absolut.
Man har bra bollplank och sådär.
Absolut. Sen har jag haft ganska mycket möten där. Om jag till exempel, jag har haft lite praktikanter och trainees och även kollegor som är killar. Och om de följer med mig på ett möte och jag träffar, i vissa fall då, om jag träffar en äldre man, så tittar de mig väldigt sällan i ögonen. Det är väldigt mycket fokus på mannen i rummet. Ja. Även om det liksom är min trainee eller praktikant och jag håller låda. Men det
är jättekonstigt.
Det kan vara jättesvårt att få den respekten.
Ja.
Och då gäller det verkligen att ha den här självsäkerheten och att man blir lite hårdhudad efter ett tag. Och till slut blir man förbannad. Så att jag brukar liksom kräva uppmärksamheten i mötet.
Gud, vilken power lady.
<Jag vet inte>.
Men det låter spännande. Hur ser liksom en dag i ditt liv ut? För när jag ibland då kollar på Instagram så känns det som att du gör väldigt mycket grejer. Och som träning och sen jobba och sen liksom något härligt cocktailparty på kvällen och sådär. Hur ser en dag ut? Du går upp på morgonen.
Jag köpte en veckarklocka för att jag inte skulle sova med mobilen bredvid sängen. Men nu har jag... Så jag ställer alltid veckarklockan, men mobilen ligger där också.
Jag började lägga sig mobilen under madrassen, för jag tänkte att det skulle vara lite mindre skrollning, men jag vet faktiskt inte om det
är det väl stämmer. Nära. Jag lägger länge i köket. Det är längre bort. Då måste man ställa sig upp och så måste man gå hela vägen. Och det har man ändå sparat några minuter innan man öppnar telefonen.
Ja, och då vaknar man också på vägen.
Nej, men jag ska säga att klockan ringer väl där någonstans strax innan 7. Om du frågar mig vad det är just nu, så är jag inne i en period där jag och mina tjejkompisar håller på att testa två olika träningsformer. Den ena är Aqua Studio och den andra är Shadowbox. Så boxning och vattenspinning.
Okay.
Så jag går nu upp strax innan 7 och så möter jag upp min tjejkompis och så promenerar vi till Aqua Studios. Och där går vi på ett 45 minuters aquaspinningpass.
Det låter som bra träning.
Ja. Bra träning, och också det är himla fint att börja dagen i vatten, har jag insett. Det är väldigt lugnande och man känner sig lite som ett barn igen.
Ja, den sista gången jag badade var när jag var gravid. Det var fantastiskt. Lite en annan upplevelse kanske, men alltså, man blir så här tyngdlös liksom.
Ja, exakt.
Det är jätteskönt.
Det är väldigt trevligt att gå in ner i en pool på det första man gör på dagen. Så lite vattenspinning, sen promenerar jag till Spring Place. Käka kanske lite frukost, träffa mina kollegor. Starta dagen med att prata med dem. Majoriteten av dagen sitter jag i möten. Träffar olika bolag som vi jobbar med. Eller som vi vill jobba med. Eller som vill jobba med oss förhoppningsvis. Eller entreprenörer eller personer som jag vill lära känna eller inspireras av eller är nyfiken på. Jag käkar ofta lunch med mina kollegor och mina tjejkompisar på Café Mamman, LPQ eller kanske springer förbi Nishnosh som ligger runt hörnet och är en falafelbar. Och sen brukar jag ta en drink med någon som jag vill lära känna efter jobbet. Och sen går jag ut och käkar middag med kompisar eller går på någon panel eller något event. Eller så går jag bara hem och lagar en veganpasta och kollar på serier.
Okej, men det är kanske då drömlivet i som du lever. Det låter ju som det. Tycker du att du lever liksom? Okej, drömlivet är ju så luddigt begrepp. Men alltså, när du var yngre och så, så här, drömde om din framtid, så här, är det ungefär så här som du lever nu?
Så jag vet inte, jag har haft så många olika bilder när jag var ung. Jag hade en period där jag bara såg framför mig att jag skulle dricka te och läsa böcker hela mitt liv. Jag hade läst en bok på flera månader. Nej, jag vet inte. Delvis ja, delvis nej. Jag ska säga att jag älskar vardagen i New York. Jag tycker att det är fantastiskt på så många sätt. Men det är verkligen en hatkärlek. Jag tycker jättemycket om alla möjligheter som New York möjliggör. Och jag tycker om utbudet av aktiviteter. Man kan verkligen göra vad som helst, när som helst. Och jag tycker jättemycket om att omges av de här människorna som jag träffat här. Försöker att alltid hålla mig i ett rum där man absolut inte är smartaste personen. Och det är väldigt enkelt i New York. Otroligt många människor som inspirerar en och som man ser upp till. Och det tror jag är jättenyttigt. Men jag skulle säga att min och New Yorks förälskelse är lite över. Och nu håller vi på att utvärdera om det här blir ett långvarigt eller ett kortvarigt förhållande.
Okej.
Det som är svårt med New York är att det är så otroligt högt tempo. Och tempot är det man förälskar sig i. Men sen, liksom, precis som när man springer på ett... Nu blir det otroligt mycket metaforer här. Men när man springer på ett rullband så får man liksom adrenalinkickar. Men sen till slut blir man ju trött. Det är nästan så att man måste vara försiktig. Och man måste verkligen... Jag bokar in när jag ska ta det lugnt. Så att man orkar med.
Ja, precis.
Och till och med hur man pratar. Det lyssnar jag på när jag hör mig själv. Man pratar så snabbt i New York. Det är som att allting går i ljusets hastighet.
Ja, men du har ju varit inne på några gånger här att så här, hur man sparar minuter på dagen. Så jag förstår att det är mycket.
Effektivisera.
Men sen vill man inte säga nej till någonting heller, kan jag tänka mig. Alltså, för då, om man blir bjuden på någon härlig fest, så vill man ju vara den som säger ja liksom.
Men precis, och i början gör man ju det. Man säger ja till allt. Och det är nästan så att man måste det för liksom, med bygga det här nätverket vi pratar om. Och man vill ju uppleva så mycket som möjligt. Men det kommer också till en punkt om man liksom inte kan säga ja till allting längre. Och då måste man börja prioritera lite. Och se till att man får sin skönhetssömn. Och att man har tid att andas ut och reflektera över allt som, alla intryck och allt som händer här. Det tror jag är jätteviktigt.
Jag läste faktiskt, eller jag läser nu Fredrik Eklunds bok, han stjärnmäklaren här. Den först var jag liksom inte alls intresserad av den, men nu när jag har börjat läsa den så är den faktiskt jättebra. Och han säger också att han schemalägger sin sömn. Så att han får, vad det nu är, 8 timmars sömn per natt eller någonting. Men det är liksom viktigt.
Jag tror att han inte ens sover 8 timmar, han sover ute 5 timmar eller sådär. Han går upp klockan 5 och går till gymmet och sen...
Ja, men alltså, det gör han ju verkligen. Han är ju uppe jättetidigt, så gymmar han och sen jobbar han. Men sen, jag tror att han också så här schemalägger liksom, alltså det ingår i en jobbdag, det här med träning till exempel. För att man måste träna för att bli så här, må bra helt enkelt och kunna prestera. Ja. Och likadant med att planera in social tid också, för att det är viktigt för ens välmående och balans.
Ja, men det där tror jag är effekten av att man är i New York lite längre, är att man försöker förhålla sig till att orka med allt som man vill göra och samtidigt ta hand om sig själv.
Ja, och de flesta som jag känner som har bott här länge, de är ju också så här, de längtar ju härifrån, alltså på helgerna och så liksom. Ja. De letar ju exit där liksom för att komma ut ur stan och det vet, åka till landet över helgen och sådär.
Ja, nej men verkligen. Jag brukar säga det, och det här är så tråkigt för dem som verkligen drömmer om New York, och det, jag tycker verkligen New York är fantastiskt. Jag rekommenderar New York för alla, men jag vill säga att för att överleva New York så behöver man träna så mycket som möjligt, och man behöver lämna New York så ofta som möjligt.
Ja.
För det är när man lämnar det som man också förstår hur fantastiskt det är. Varje gång jag kommer tillbaka till staden, det är då liksom den här nyförälskelsen
slår till igen.
Yes.
Men jag kan fortfarande få, jag vet inte hur det är med dig, men vet den här pirret i magen typ om man åker. Man var borta från stan och så åker man hem och sen så åker man taxi liksom. Ja. Och när man ser skylinen där från typ JFK så åker man motorvägen så ser man skylinen. Eller liksom om man åker över någon av broarna att man så ändå kan gripa så att den bara, shit liksom, jag är ju här. Det är min stad.
Ja.
Och det glömmer man ju bort lite när man är mitt uppe i vardagen.
Ja men verkligen, det är väldigt härligt att komma hem, och komma hem innebär att man kommer hem till New York.
Ja.
Jag håller helt med.
Men tror du att du kommer liksom flytta tillbaka någon dag?
Jag vet inte. Jag har inte riktigt bestämt mig. Vi får se, jag känner inte att jag nödvändigtvis måste flytta tillbaka till Stockholm. Jag känner inte att jag nödvändigtvis måste stanna i New York resten av mitt liv. Utan jag tar det som det kommer.
Mm.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Bra.
Vad
härligt. Men en sak jag också undrar, det är liksom med, i morse till exempel så när jag skulle hit, då hade jag liksom på mig så här jeans och en t-shirt och sen var jag på väg ut genom dörren. Och sen så här säger min man och bara, men ska du inte så klä upp det lite mer? Du ser liksom nedklädd ut, ska du sätta på dig någonting annat? Och då blir man så här sjukt, du vet, osäker en sekund och bara, ja shit, jag kanske borde ha på mig någonting annat. Så då så här rusade jag in och typ slängde på mig det jag hade på mig igår och sen liksom ut genom dörren. Och så känner man sig ändå lite så här obekväm i sina kläder liksom. Tycker du att så här, i stil och kläder för dig, är det viktigt liksom? Eller kan det ge dig så här självförtroende? Eller?
Först och främst, du är jättetjusig idag, Fanny.
Tack.
Du gjorde ett bra jobb.
Men jag hade en helt annan look inplanerad. Men, det blev som det blev.
Ja, men det, sen vi började flytta vårt kontor till Spring Place så blir man ju helt klart titta sig själv i spegeln en extra gång innan man går hemifrån, för det är så mycket stilikoner som snurrar runt på det här kontoret. Men jag vet inte, jag tycker att det är väldigt kul med kläder. Och jag tycker det är väldigt kul att uttrycka sig via kläder. Men jag skulle absolut inte, jag är inte liksom en modeperson på det sättet skulle jag inte säga. Jag tycker att det är viktigt för att det någonstans är, det är ditt sätt att representera dig själv. Eller att presentera sig. Och det säger någonting om en.
Mm.
Så, och sen tycker jag har ett väldigt starkt intresse av att liksom hitta nya kreativa sätt att klä sig. Men det går upp och ner. Alltså vissa dagar så vill man bara gå runt i en t-shirt och jeans. Eller hellre typ lägga in en sån hoodie liksom. Men andra dagar så är det superkul att gå i fjädriga klackar och paletter.
Är det någon dresscode här? Förväntas det du har typ kostym på dig på jobbet och så?
Nej, det förväntas inte. Det står i kontraktet faktiskt att man inte ska ha sportswear på sig.
Ja, vadå? At leisure? Men får man inte ha...
Nej, det är så sportswear.
Sportswear, okej.
Och sen så får man inte ha shorts som kille.
Aha.
Så jag hade en kund en gång som kom hit i shorts, vilket är helt rimligt för det är supervarmt på sommaren.
Ja.
Men han fick inte komma in.
Va?
Ja, det var jättepinsamt.
Men man får ha det som tjej? Ja. Men inte som kille?
Nej,
det är lite konstigt.
Där kan vi prata jämställdhet igen.
Ja, ja, men jag kan tänka mig att det kan se superdressat ut med så här snygga shorts och en typ skjorta till.
Ja, han var jättestilig, men det, jag vet inte om man har så konstiga saker för sig ibland. Men jag tror att det är de enda reglerna, att man inte ska ha liksom, träningskläder på sig.
Flip-flops kanske.
Och sen kanske inte att killar ska ha shorts på sig.
Nej.
Och sen, nej, men förutom det så får du klä dig som du vill. Men sen tror jag att de försöker i hemlighet kommunicera att de vill att man ska ha kostym på sig för att de sätter på AC:n så att det blir superkallt. Och enda sättet att överleva är att man får sig en så här riktig suit.
Ja. Gud vad kul. Jag läste på din LinkedIn att du har drivit en onlinebutik typ för vintagekläder.
Ja.
Stämmer det?
Det stämmer faktiskt. Förlåt, jag vet oförberedd på att du skulle ha kollat upp det. Det var jag och den här bestisen som vi har nämnt vid tidigare tillfälle som jag flyttade till New York med. Vi startade en online webbutik för många år sedan. Vi hade båda två ett väldigt starkt intresse för vintagekläder. Och gick ofta på såna här bakluckeloppisar och fyndade liksom jeans och skor och alla möjliga utstyrslar för bara några kronor. Och sen så köpte vi alltid saker som vi inte ens kunde ha på oss. Alltså helt fel storlekar och så. Men bara för att vi tyckte det var så fint och kul. Så då startade vi en online webbshop för att sälja de här plaggen som vi alltid samlade på oss. Och så döpte vi det till Kråkboet. För att vi tänkte lite med historien att kråkan samlar skatter i sitt bo.
Ah,
ja, och så gjorde vi det till då, försökte göra så att allt man då köpte från Kråkboet blev väldigt... Fick den här genuina vintageupplevelsen att man var inslaget i brunt tjockt papper med sånt gammalt snöre. Och vi rimmade i all vår kommunikation så att varje plagg hade en unik story som vi berättade via olika rim.
Aha, som ni kom på?
Ja, som vi hittade på. Ja. Så det gjorde vi ett tag som ett litet hobbyprojekt. Och sen flyttade jag till New York, hon flyttade också till New York, men sen flyttade hon till Japan. Och sen kom ju TikTok och helt plötsligt blev det jätteenkelt för alla att starta en vintage webbshop. Och vi var nog långt ifrån topp i
men
toppen.
Men det känns ändå som att det skulle kunna vara en jättebra businessidé just därför att du bor i New York. Och om hon bor kvar i Japan. Alltså att ni kan hitta grejer här och sälja hem till en hungrig svensk publik.
Verkligen. Det var nog mer bara en logistiklösning.
Ja, sant ja. Det blir mycket fraktkostnader.
Mycket frakt, mycket brist på yta. Att förvara grejerna på.
Ja. Går det oftast på loppisar här? Alltså det finns ju en del såna vintage markets här liksom. Nu kommer jag inte på en enda bara för det. Men det finns ju Brooklyn Flea Market. Och...
Stella Dallas var jag på i förra helgen.
Vad heter den?
Stella Dallas.
Ah.
Det finns jättemånga fina. Det finns Tokyo... Någonting.
Ja, någonting. Vi får, vi får googla lite sen och kanske lägga upp någonting på amerikabrevet.com. Men en gång så träffade jag faktiskt de som driver brandstationen i Stockholm. Det paret. Och de var här och sourcade massa grejer. Både möbler och kläder liksom, som de fraktade hem och sålde i Stockholm.
Ja, oh, bra.
Så att, det finns mycket här. Jag själv är väldigt dålig på just att fynda på det sättet.
Det finns jättemånga bra butiker här tycker jag också. Men jag tycker att det är ganska dyrt. De har ju... Vintagekläder i New York liksom för några år sedan blev det väldigt poppis och det känns som att de har ökat priserna så att det nästan är dyrare att köpa vintage än någonting annat. Och då försvinner lite av den här segerkänslan som man kände av att hitta på bokskor för 2 kronor.
Ja, liksom. Det här liksom kapet.
Ja, exakt.
Det
är det som var kul, fyndandet.
Fyndet. Men vad bor du i för område?
Jag bor i Lower East Side. På Orchard, between Rivington and Stanton. En av mina favoritgator i New York. Men Lower East Side är ju superhippt.
Ja, det är det verkligen.
Och det är väldigt ungt.
Men det är ändå kvar lite av sin så här griddiness, tycker jag. Lite så.
Ja, lite.
Skavanker i kanterna. Eller hur översätter man det på svenska?
Ja, men, jo, men det tycker jag också. Det finns många, många gamla... Det finns många som har bott i Lower East Side länge som säger att det har tappat mycket av sin skärm. Att det var bättre förr.
Ja, såklart.
Men det vet inte jag något om.
Så säger de ju överallt, tycker jag.
Ja, men det är... Jag bor i en liten studio. Och min lägenhet ligger i mitten mellan Hair of the Dog, som är liksom livets... vad heter det? Dive bar.
Okay.
Det är riktigt odrägligt.
Hair of the dog.
Hair of the dog. Jag rekommenderar det inte.
Inte?
Nej.
Nej, okej. Okay. Sorry. Jag var bara såhär, gud vad bra.
Tips. Det var spill. Jag spelar ut det. Hair of...
Okej. Okej, inte.
Jag vill bara poängtera att jag inte rekommenderar
det. Men är det för att du inte gillar dive bars? Eller är det liksom
nej,
den baren?
Nej, egentligen. Det är, självklart får man gå dit. Det är nog väldigt mycket studenter som går dit. Sådär. Okay. Men det som är, de är otroligt röjiga. Och det är mycket bärs. Och det är mycket högt. Och...
Ah.
Jag bor ju precis där bredvid.
Så, oh, det är nej, så du hör allt det här uppe.
Det är mycket vikingakänsla. Liksom, vikingasång på klockan 3 på natten.
Ja, okej, okay, det är inte så kul.
Ja, och mitt emot här under dagen så är det Pizza Beach. Där kanske det har varit. Det är lite mer så här cocktails och trendigt. Men ändå...
Nej, det har inte varit.
Lite mer liksom...
Okej, okay. På ett bra sätt eller ett dåligt sätt?
Jag vet inte, jag brukar inte gå dit så mycket. De har ganska goda pizzor. Men det är i alla fall högt. Det är det som är min poäng här. Och sen på andra sidan min lägenhet så har vi ett karaoke-ställe.
Ja. Ah.
Så...
Okay. Mm. Nej, men det känns som att det är läge för öronproppar då, kanske.
Ja, alltså det, och jag, nu vet ju du det. Att så här, fönstren här i New York är enkelfönster.
Ja.
Och det är otroligt högljutt. Så att Lower East Side är all ära, men det är superhögljutt. Och det är som en utomhusklubb utanför min lägenhet varje kväll.
Ja, men speciellt på sommaren. Alltså det, då flyttar ju allt ut på gatan liksom. Och man typ måste ha fönstret öppet. Nej, det har man kanske inte, man har AC för sig.
Ja, det är ganska skönt på sommaren för AC brummar ut ljudet liksom.
Ja, så white noise i bakgrunden. Men vad en perfekt så här lördag då på Lower East Side, vad gör man då?
En perfekt lördag, då vaknar man upp och... Jag ska säga att man först går på någon typ av träningsaktivitet. Eftersom vi redan har pratat om spinning så kan vi väl ta boxning nu.
Mm.
Bara för att brunchen ska bli bättre.
Och shadowbox, alltså betyder det att man boxas fast inte mot någon partner då?
Jag tror att det är det shadowbox betyder. Men på själva träningen så slår du på en säck.
Okej.
Okay. Ja, vilket är superhärligt.
Ja, det är en bra mental kanske.
Absolut. Man blir helt slut. Man svettas så mycket så att man inte kan liksom... Ha ögonen öppna i princip. Men sen så den här sista minuten så får man bara liksom slå fritt på säcken. Och det är ofta då de här inre frustrationen kommer ut.
Kommer ut. Men det där är viktigt. Man ska inte hålla sånt inne.
Nej, nej, nej.
Alltså ilska ska ut.
Absolut, absolut. Nej, så jag skulle börja med att gå och boxas med några tjejkompisar. Och sen skulle vi gå till Prune, som är ett av mina favoritställen. Och käka brunch, en fransk restaurang.
Mm.
Som har helt fantastiska... ricotta pannkakor och croquant madame och ja, med jättegod mat. Och sen så hade jag nog strosat runt med mitt sällskap och kanske gått i lite vintagebutiker eller gå i några andra av de butikerna som finns där. Kanske tagit en drink. jag fick en lite feeling.
Det är podden där det är okej med lite sådana.
Så ja, skönt. Okay, tack. Annars kan du få klippa bort drinken. En drink på Maze, som är en cocktailbar i East Village.
Vad beställer man då?
Och jag vet inte vad det heter, det är så många konstiga namn. Men de har en jättefin meny med så här tjusiga blommor och allting är jätteskräddarsytt. De är jätteduktiga på att göra cocktails. Så det är inga vanliga liksom, gin och tonic, utan det är...
Det är inga groggar?
Nej, det är inga groggar, det är cocktails. Då hade man tagit en drink där och sen hade man gått till Thursday Kitchen som är en koreansk restaurang som är jättegod, edamame dumplings och tryffel mac and cheese. Och sen, jag vet inte vem det är som upplever den här dagen, men om man är och hälsar på i New York, om jag får bestämma så hade jag åkt upp till Broadway, så hade jag gått på musikal.
Aha, okej. Okay. Det var lite otippat faktiskt.
Ja.
Du är en musikal-tjej. Ja, Alltså, för mig är det så antingen
jag vill svara ja, men jag vet inte vad det
innebär. Nej, men alltså, ja, men nej, det innebär bara någon som tycker om musikaler.
Jo, men jo, det skulle jag väl ändå säga att jag älskar musikaler.
Okay.
Jag gick på musikskolan när jag var yngre. Så jag har det där långt undan gömt inom mig, min passion för musik och teater kombinerat. Och sen så är det så, det är så otroligt, de satsar så mycket på musikaler i New York. De går verkligen all in. Så jag tycker att det är en jättehärlig upplevelse att gå på en musikal på Broadway.
Ja, jag kanske måste ge dig en chans. Jag var så,
du har inte varit?
Nej, men alltså, när vi flyttade hit i början så var jag såg, med reservation för uttalet, Le Miserable.
Mm-hmm.
Och alltså, det var ju bra. Men jag tror inte att jag kanske är någon musikaltjej. För jag vet inte riktigt. Jag var inte helt så blown away. Men å andra sidan så tänker jag att det är liksom en produktion av många. Man kanske ska testa de som är lite mer så här i ropet, eller man ska säga.
Vi tar något superkommersiellt. Lejonkungen, Aladdin, Anastasia. Det är de jag har sett.
Det känns som att det är så barnmusikaler.
Ja, men det gör ingenting. De slår verkligen på stora trumman. Det är så övermäktigt.
Men det är ett jättebra tips, det är toppen.
Ja, absolut. För det är inte någonting man kan göra varje helg. För att det är ganska dyrt och så. Men jag hade absolut gått på Broadway. Och sen hade jag nog åkt tillbaka ner downtown och gått på någon klubb och dansat. Typ Paul's Baby Grand eller Gospel eller The Blonde eller någon av de här hippa klubbarna.
Gud, jag får sån panik när du sitter och säger allt det här. Och jag bara låtsas att jag hänger med, men jag hänger inte med överhuvudtaget. Jag måste kanske gå ut lite oftare. Men det låter som en fantastisk, jättehärlig lördag, tycker jag. Det är toppen.
Visst.
Okej, ja, men gud, det har varit så himla härligt att prata med dig, tycker jag. Jättekul. Har du några slutkläm? Det är kanske jag som ska leverera den för sig, men är det någonting som du gärna vill säga som du inte har sagt?
Nej. Nej, jag vet inte. Du får inom vilken kategori?
Nej, alltså jag känner att vi har pratat om allt jag hade liksom undrade innan, både karriärsmässigt och även lite stil fick vi med och lite allt möjligt, så jag är väldigt nöjd. Vad händer härnäst liksom, när man har jobbat sig upp, är chef i New York, du är ändå under 30, får jag säga det, klipp bort kanske?
Ja. Nej, 27.
Ja, men det är precis 27, och du har liksom ändå nått hit, men vad gör du sen? Alltså om 5-10 år? Kan man, alltså för många, förstår du vad jag menar? För många säger liksom chef i New York är kanske livsmålet som man når när man är 55. Men vad gör du om 5-10 år?
Men jag tror inte att vara chef i sig är slutmålet. Jag tror att det handlar om att hitta och att jobba med någonting som man brinner för och känner sig passionerad kring och som ger en den här kicken och utmaningen som man behöver. Och sen handlar det jättemycket om vilka man jobbar med. Och därför känner jag mig otroligt privilegierad för att jag är med och bygger det teamet. Och det gör ju att jag trivs bara mer och mer i den här rollen och i den här vardagen att få jobba med så fantastiska människor. Så jag vet faktiskt inte. Just nu så fokuserar jag jättemycket på att bygga upp det här teamet och se till att vi har ett snabbt växande bolag som också har en härlig kultur som det är kul att jobba på, där vi stöttar varandra och vi kämpar åt samma håll. Och sen vad som händer härnäst om 5-10 år, det återstår att se. Jag tror att det ska vara spännande att prova på väldigt mycket olika grejer och kanske att våga sig utanför sin comfort zone eller vad man har gjort i sin tidigare karriär. Kanske börja om och liksom bli filmassistent eller något.
På ruta ett igen.
Exakt. Men inom någonting helt nytt.
Ja.
Eller bara flytta till en farm någonstans långt bort och odla sin egen mat. Jag vet inte.
Lägga liksom karriärs New York-livet på hyllan. Ja, du har ju gjort det då. Då kan du ju liksom lugnt luta dig tillbaka sen.
Exakt.
Odla potatis.
Exakt.
Gud vad härligt.
Ja, nej, men jag har ju absolut inte formulerat 10-årsplanen än.
Nej.
Jag försöker.
Men jobbar du mycket så? Alltså efter mål så här, ettårsplan, tvåårsplan, tioårsplan?
Jag jobbar jättemycket efter mål. Sen är det olika typer av mål. Vi enormt datadrivna. Det är det vi jobbar med. Och jag är väldigt datadriven och analytisk som person. Så jag tycker väldigt mycket om att sätta tydliga mål. Både för mig personligen men också karriärmässigt. För att veta, för att lite hålla styrningen på vart man är på väg någonstans. Mm. Och även att titta tillbaka för att bli lite mer mätbart. Kunna se vad man har åstadkommit.
Ja, men precis, kunna njuta av de framgångar man har skördat.
Exakt. Jag är ett jättestort fan av att fira framgångar och fira liksom små och korta mål. Även om, eller det spelar ingen roll om det är smått eller stort. Men att man ska passa på att njuta när man ändå har tagit ett kliv framåt. Oavsett vad det gäller. Så jag sätter jättemycket mål. Men jag har nog inte definierat klart 5 eller 10-årsplanen. Utan jag tycker om att försöka vara så mycket här och nu som möjligt.
Ja, det var jättefina slutord.
Tack.
Tack för det.
Där fick vi till det.
Ja, verkligen. Det var slutklämmen jag väntade på. Men då kan man följa dig på Instagram om man vill. Vad heter du där?
Man. Där heter jag Kronja. Så det är precis mitt namn. Och för er som inte vet hur det stavas,
C-R-O-N-J-A.
Ja.
Ja.
Jag var först.
Det finns inte så många andra.
Ja.
Men ändå, du var först. Och det är ett enkelt kort handle. Toppen. Ja, men då kan man följa dig där och så kan man följa Amerikabrevet på Amerikabrevet. Jag var också först.
Mm.
Och sen så kan man mejla oss på amerikabrevet.podcast@gmail.com.
Toppen.
Ja, toppen. Tack för idag.
Tack själv.
Ja. Hej då. Kram, kram.
Kram.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.